Dracula av Bram Stoker. Översättning av Eva Larsson, bearbetad av Beppe Wolgers. Modernista, Stockholm. Kapitel 1. Jonathan Harkers dagbok. 3 maj, Bistritsa. Reste från München klockan 20.30 den 1 maj. Efter ett kortare uppehåll i Wien kom jag sent på kvällen nästa dag fram till Klausenburg. Jag tog in på Hotel Royal över natten. Till middag beställde jag kyckling med paprika. Rätten var mycket god, men man blev synnerligen törstig av den. Jag hade haft gott om tid i London före avresan. Därför hade jag varit uppe på British Museum och forskat i böcker som handlade om Transylvanien. Jag tänkte att det kunde vara bra att veta lite om landet när jag träffade greve Dracula. Den trakt som greven hade talat om ligger långt österut, vid gränsen mellan staterna Transylvanien, Moldau och Bukovina. Alltså mitt inne i Karpaterna, ett av de vildaste och minst kända områdena i Europa. Jag lyckades inte hitta någon karta eller bok där man kunde se exakt var slottet Dracula är beläget. Men jag upptäckte att Bistritsa, det var den postadress som greve Dracula hade uppgivit, är en ganska välkänd ort. Jag sov inte särskilt bra trots den bekväma sängen, för jag drömde så underligt. En hund tjöt utanför mitt fönster hela natten och det kanske inverkade. Eller också var det paprikans fel. Jag drack upp allt vattnet i karaffen bredvid sängen, men ändå var jag lika törstig. Jag var tvungen att äta en hastig frukost eftersom tåget gick strax före 8. Eller skulle gå, rättare sagt. När jag hade rusat ner till stationen klockan 7.30 fick jag sitta och vänta i kupén i drygt en timme innan tåget satte sig i rörelse. Det verkar som om tågen blir mindre punktliga ju längre österut man kommer. Hur ska det då inte vara i Kina? Hela dagen rullade vi fram genom ett underbart vackert landskap. Vi for förbi små städer och slott på toppen av branta berg. Vi såg floder och djupa skogar. När vi kom fram till Bistritsa började det bli mörkt. Bistritsa visade sig vara en mycket intressant gammal plats. Greve Dracula hade rekommenderat mig att ta in på ett gammalt värdshus som hette Gyllene Kronan. Jag var tydligen väntad, för när jag närmade mig porten kom en äldre kvinna emot mig. Hon bugade sig och sa:
"Är det här engelsmannen?"
"Ja," svarade jag. "Mitt namn är Jonathan Harker." Hon log och sa sedan något till en äldre man i vit skjorta som hade följt henne till porten. Han försvann men kom strax tillbaka med ett brev. "Min vän, välkommen till Karpaterna. Jag väntar ivrigt på er. Sov gott i natt. Klockan 3 i morgon går diligensen till Bukovina. Jag har reserverat en plats för er. Vid Borgopasset väntar min vagn som ska föra er vidare till mig. Jag hoppas att resan från London har varit angenäm och att ni ska trivas i mitt vackra land. Er vän Dracula." 4 maj. Jag upptäckte att min värd också hade fått ett brev från greven som bad honom skaffa mig den bästa platsen på diligensen. Jag frågade honom om han kände till greve Dracula och kunde berätta något om hans slott. Men då gjorde både min vän och hans hustru korstecknet och vägrade säga något mera. Tyvärr var det så kort tid kvar innan jag skulle åka att jag inte hann fråga någon annan. Men det hela verkade mycket mystiskt och gjorde mig illa till mods. Strax innan jag skulle ge mig iväg kom den gamla damen upp till mitt rum och utbrast hysteriskt:
"Måste ni fara? Måste unge herrn fara?"
Jag talade om för henne att jag var ute i viktiga affärer och då frågade hon:
"Vet ni vilken dag det är?"
När hon såg min frågande uppsyn fortsatte hon:
"Det är Sankt Georgs afton. Vet ni inte om att de onda makterna släpps lösa i natt när klockan slår 12? Vet ni vart ni ska fara och vad som väntar er?"
Hon var så upprörd och förtvivlad att jag inte kunde trösta henne. Till slut föll hon på knä och bönföll mig att inte fara. Eller i varje fall vänta ett par dagar innan jag gav mig iväg. Det hela var lite löjligt, men jag kände mig obehagligt berörd. Hur som helst, jag var ju ute i affärer och ingenting fick hindra mig. Jag försökte förklara det för henne så vänligt jag kunde och få henne att resa sig upp. Då torkade hon sina tårar och tog av sig krucifixet som hon bar om halsen. Hon hängde det runt halsen på mig och sa:
"För er mors skull."